Hjärtligt välkomna till premiäravsnittet av Svenska Badmintonpodden. En podcast från Svenska Badmintonförbundet. En podcast där vi kommer intervjua, vi kommer reflektera och vi kommer diskutera badmintonhändelser. I första avsnittet sitter vi på Scandic Nord i Uppsala i en liten stökig lobby, så vi får be om ursäkt för att ljudkvaliteten kanske inte är den allra vassaste. Ni kommer få höra Emily Fabeke och Jonathan Nord. Vi kommer diskutera Emilys övergång från Karlskrona till Fyrisjärden, stundande VM i Jakarta. Vi kommer diskutera hur och varför börjar de spela badminton och hur hittar de varandra som mixpartner. Vi diskuterar en final eller inte i Svenska badmintonligan. Och vad är det för tecken Emily gör med badmintonbollen bakom ryggen innan hon ska serva? Och framförallt, hur tidigt behöver man börja spela badminton för att bli bäst? Tack för att ni lyssnar. Och glöm inte att gå in på Badminton Swedens Facebook-sida där ni kan diskutera avsnittet och även skriva om vilken ni tycker vi ska intervjua nästa gång. Facebook-sidan hittar ni under Badminton Sweden. Det kommer komma ut ungefär ett avsnitt i månaden med uppehåll i juli månad. Vi önskar er nu en trevlig lyssning. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till Svenska Badmintonpodden. Jag heter Simon Ottosson och kommer vara er programledare i det här avsnittet. Som gästas av Jonathan Nord och Emily Fabeke, mer känd också som Emily Lennartsson. Men efter ett giftermål så blev det ett namnbyte, eller hur Emily?
Jajamän.
Välkomna till podden.
Tack så mycket.
Vill ni rösta på nästa par vi ska prata om, så kommer vi att lägga ut det på Facebook efter avsnittet. Så det är bara att gå in på Badminton Swedens Facebook-sida och rösta bland de kandidater som finns där, så ska vi få göra intervjuer med dem. Ja, Emily och Jonathan rankade 48 i världen just nu i mixdubbel. Vi tänkte ta fem snabba med er vardera. Det börjar med dig då, Jonathan. Mellannamn?
Rasmus.
Yrke?
Badmintonspelare.
Tjänar man pengar på det?
Nej.
Ålder?
27.
Moderförening?
BK Drive, Trelleborg.
Och vad gör du om du skulle vara ledig en söndag, vilket jag inte tror händer dig så jätteofta?
Just nu har jag studerat ganska mycket på söndagarna.
Oj, vad studerar du till?
Arbetsrehabilitering.
Okej, är du långt gången i de studierna eller är du färdig?
Ja, jag är klar på fredag.
Oj, det är snart.
Jackpot, då ska det firas.
Det låter bra. Vi kör Emily, samma här då. Vad har du för mellannamn?
Linnea.
Yrke?
Badmintonspelare.
Ålder?
28.
Och
än
din,
så länge.
Än så länge, ja. Apropå det, du fyller väl år den 29 juli?
Jajamän.
Vi råkar ha samma födelsedag.
Asså.
Ja, vi fyller år på samma dag. Lejon båda två.
Det ska jag komma ihåg. Skicka lite sms och sånt.
Ja, det låter bra. Moderförening, för de som inte vet.
Karlskrona badmintonklubb.
Och vad gör du en ledig söndag?
Jag kommer nog lägga alla lediga söndagar framöver på vårt nya hus. Måla och klippa gräs och annan skit man ska göra.
Det är så när man köper hus. Ni har köpt ett hus nere i Karlskrona-trakten, va? Är det så?
Ja.
Du och din man är det nu med, festman.
Ja,
vad roligt. När gifte ni er? Det var ett tag sedan.
Vi gifte oss förra sommaren.
I Karlskrona?
I Karlskrona. Ute på Sturke.
Då får man gratulera. Tackar. Så här ett år efteråt. Jag tänkte kort att ni skulle bara få beskriva vem er mixpartner är egentligen. Jag tänkte att Jonathan, du skulle få börja beskriva Emily med några meningar. Vem är Emily?
Ja du, Emily, hon är en envis jäkel på banan och lite utanför också. Men det är en bra egenskap, hon ger sig inte. Vill att jobba hårt för att lyckas. Kämpa alltid och alltid nya målsättningar och nya utvecklingsidéer.
Kul. Emily, vill du säga någonting om Jonathan? Du är han som mixpartner och kompis kanske till och med, va?
Fantastisk.
Jag vet inte om Jonathan kanske beskrev sig själv här innan. Det var många av de egenskaperna som passar in på honom också. En envis jäkel, så det går inte alltid ihop det här på banan.
Det är så, men båda envisa.
Ja.
Vem bestämmer då?
Vem tror du?
Jonathan visar musklerna här.
Ja, absolut inte Jonathan.
Vi är inte överens där.
Nej, vi är inte överens om det heller.
Det kommer.
Nej, men Jonathan är en underbar kille. Alltså, väldigt bra vän också. Har blivit.
Umgås ni någonting privat?
Ja, lite grann.
Finns det något som är privat när man tränar?
Ja, det är ju det. Alltså, när man väl är ledig en dag så kanske det är skönt att slippa han. Mm. Men det händer, absolut.
Det blir ju ganska mycket tid i och med att vi spenderar så många träningspass och det blir luncher ibland och mycket tävlingar och så.
Mm. När man googlar era namn, Jonathan och Emily Fabeke då, googlar jag, så vill man ju gå in på Wikipedia. Och då hittar jag varsin tysk Wikipedia-sida på er.
Alltså?
Visste ni om det?
Nej.
Det är alltså någon som har skapat en tysk Wikipedia-sida. Så antingen har ni hardcore fans i Tyskland eller så kan ni bra tyska och har lagt in det själva.
Jonathan är visserligen ganska bra på tyska.
Är det så?
Ja, det
är. Har du något tysk på bra?
Och skryta lite om sig själv också, så det skulle inte förvåna.
Jag har läst mycket tyska.
I grundskolan och gymnasiet eller?
Ja, men ganska många år. Det ska vi inte gå in på mer här.
Jag hade hemspråk i gymnasiet och grundskolan, men det hjälpte inte mig speciellt mycket ändå. Jag kan några fraser bara. Ska vi börja lite i eran start? När ni började spela badminton, Emily, vart började du och varför framförallt började du spela?
Jag började i Karlskrona ungefär när jag var 5-6 år. Redan mamma och pappa spelade mycket badminton redan. Ja, men innan jag föddes och när jag föddes och elitserien hit och dit. Så jag hängde ju med där från början med Antonsson och hela det här gänget som Karlskrona var ganska bra på den tiden när jag var liten.
Men det började ungefär när då?
Och spela... Nej, men jag fick ju börja träna när jag var kanske 5-6 år. Och sen så fick jag inte börja tävla förrän jag kunde serva och inte slå i racket i marken. Tyckte pappa då, och då jag ville ju börja tävla redan. Jag älskar ju att tävla.
Så du ville tävla redan från början?
Så jag ville ju tävla från början, men så fick jag vänta några år.
Och Jonathan då, vad började du spela också där lite varför? Hade du någon badminton i familjen eller?
Ja, nästan alla i familjen var aktiva inom badminton i Trelleborg, i Baker Drive. Så det blev naturligt att jag följde med dit. Framförallt så var det pappa och Joakim som spelade när jag började.
Joakim?
Min storebror.
Din storebror.
Ja, precis.
Jonathan är ju en liten sladdig som bara fick hänga med på.
Ja, de slet hit mig till hallen och då fastnade jag där. Men jag har spelat mycket fotboll också samtidigt.
Aha,
i en fin förening.
Vilken då?
Trelleborgs FF.
Oh, det låter fint.
Ja, det gör det. Det går inte så bra för dem just nu.
Det kom ju en målvakt ner från Skåne, tror jag, från Simrishamn. Jonathan, eller Johannes Hopf.
Ja.
Är det någon du känner igen?
Ja, det är din favoritförening, Hammarby.
Exakt, han spelar ju för Hammarby. Eller spelade för Hammarby. Lämnade. Han gick till Turkiet precis. Men spelade du någonting med honom?
Nej. Utan jag valde badminton när jag blev 13-14 år. Då ville fotbollen att man skulle välja. Antingen så satsar man på fotboll eller så.
Och då valde du badminton?
Ja.
Men varför?
Jag tyckte det var roligt. Jag kände att det är min grej.
Var det så att du var bättre på det också kanske?
Ja, alltså badminton är lite mindre sport. Det är svårt att utmärka sig i fotboll när man är så liten. Mm. Så det kanske var det som gjorde fällde avgörandet.
Så här i efterhand, vad tycker du att... Nu är vi glada att du valde badminton, men vad tycker du om att fotbollen tvingade dig att göra ett val så tidigt?
Det är inte så bra. Jag vet inte hur det fungerar nu för tiden, men då var det ganska strikta regler på att man var tvungen till antingen så är det 4 kvällar i veckan eller så gör de något annat.
Och hade du fått välja själv, hade du spelat badminton på vintern och fotboll på sommaren eller?
Ja, nu vill jag fortsätta ett litet tag till i alla fall och kombinera det. För jag tror att det är bra för folk som sysslar med idrott att musklerna aktiveras i olika idrotter. Så lite synd var det att det blev.
Ska vi ställa samma fråga till dig då, Emelie? Höll du på med någon annan idrott eller var det bara badminton för hela slanten?
Nej, jag höll på att testa nog det mesta.
Det var så? Berätta, vilka idrotter höll du på med? Eller testade?
Mest så spelar jag fotboll och sån här truppgymnastik.
Ja, det är väl stort nere i Blekinge.
En sån liten tjejsport. Nej, men det var nog väldigt bra för motorik och allt möjligt. Jätteroligt också. Och fotbollen höll jag på med ända tills jag flyttade till badmintongymnasiet.
Just det.
Så att jag inte praktiskt kunde spela fotboll längre. Och var med i Blekinge-laget och skulle på de här elitlägerna och sådär. Så till slut så gick det liksom inte att kombinera. Så fick jag ringa och säga att nu får någon annan ta min plats istället.
Men du nämnde lite där att du började på badmintongymnasiet. Mm. Du gick i Malmö.
Ja.
Och hur var den upplevelsen att gå ett badmintongymnasium?
Superbra. Mm. På vissa sätt. Alldeles för tidigt på vissa sätt.
Och flytta hemifrån tänker du?
Ja, flytta ändå ganska rejäl bit hemifrån. Redan jag var 15.
Mm. Men hur var den sociala biten liksom?
Tvätt. Och alltså allt det här, alltså man ska ju faktiskt, man överlever, för att sån är ju människan, man klarar sig, men det var fan inte mycket mer första året, alltså det var inte lätt.
Så träningsmässigt är det absolut att rekommendera, men ja, det sociala, det kanske är lite tidigt om man ska flytta från någon stad, då tänker du?
Ja, mm, men det är ju det som krävs, alltså, för det finns ju inte badmintongymnasiet överallt, men man kan ju bygga upp det på andra sätt, alltså med lite stöd dit man flyttar. Alltså vi var och kollade på något av MFFs boende till exempel, som hade en liten gumma. Alltså de bodde,
en husgumma.
De bodde allihopa tillsammans, kanske 10 stycken som hade varsitt rum i en jättestor lägenhet, och så delade kök och tvätt och så här. Så var det en liten husgumma där som man lärde dem att laga mat och tvätta och hjälpte till liksom.
Och det måste ju vara en trygghet också.
Superbra, tyckte jag det verkade. Då var jag kanske lite för gammal för att flytta in där. Men, ja, men i alla fall första året, eller ett och ett halvt år eller något, tror jag man behöver den hjälpen.
Men du, vad ska man säga, höll ut eller stannade kvar hela tiden då? Eller hur funkar det?
Ja, jag är ju en evig jävel, enligt Jonathan. så det är klart jag gjorde det.
Vad gjorde du för resa, Jonathan? Var du på badmintongymnasiet?
Jag gick också badmintongymnasiet i Malmö, men jag bodde hemma under den tiden.
Ja, eftersom du är från Malmö.
Några mil ifrån, eller Trelleborg. Det är, ja. Jag pendlade där, det tar 45 minuter.
Mm.
Så det, jag hade den tryggheten att kunna komma hem och få lite lagad mat och stödet av föräldrarna och så här.
Och tränarna var som alltid då Rickard Magnusson och Kristin, eller
Maria.
Maria Bengtsson såklart. Ja. Duktiga spelare båda två, framförallt Maria då, som är dubbel- och mixspelare. De har tagit många medaljer för Sverige och de är kvar än idag.
Ja.
Kul, vilken resa ni har gjort. Om man tittar lite på era ungdomskarriär, om vi kollar på SM-titlar framförallt, så ser man ju på Emily framförallt som kom, ja, tog guld i både damsingel och damdubbel redan som U15. Jonathan, du var jag enligt mina uppgifter har varit med liksom hela tiden från U13 hela vägen upp, men kanske blommade först i junioråldern när vi pratar U19 eller sent U17. Om vi börjar med Emily, hur känns det, hur har du hållit i hela tiden? Hur orkar man från 6 års ålder som du säger fram till idag? Vad är det som får dig att fortsätta?
Men man vill ju bli bäst liksom. Man vill ju se hur bäst bra man kan bli. Jo,
du har tagit
det där
massa
ju...
SM-guld där. Du har tagit SM-guld i U15, U17. Du har tagit senior-SM-guld och i både damdubbel och damsingel.
Ja. Och mix.
Och mixt, självklart.
Uh-huh.
Med Jonathan nu senast.
Uh-huh.
Men du vill nå ännu högre.
Ja, men alltså det är ju en tecken på att man är bäst i Sverige. Men hade alla de där gulden varit EM och VM-guld, då hade du nog kunnat ställa den frågan. Mm. Men nu är de inte det. Så nu finns det ju ännu en lång bit att gå.
Absolut. Det finns ju. Du siktar ju internationellt, vilket är jättekul.
Mm.
Men återigen, under resan här nu, om du tittar på din egen resa från U13, det fanns ju inte SM på din tid när U13 fanns, men vad är det liksom, är det den här viljan att bli bäst som du har drivit dig hela tiden, eller för att vara så här bra i unga år, det är inte så jättevanligt att man fortsätter hela vägen upp till seniorlit.
Nej. Men det är nog stark vilja och sen väldigt bra stöttning utifrån från familj och vänner och pojkvänner som faktiskt har en förståelse för att man håller på med det här. För det tar mycket tid och kraft och många år som jag och Andreas inte har levt tillsammans, kanske.
Och Andreas, det är din pojkvän?
Ja.
Eller din man?
Det är min man.
Din man. Man får lära sig vad man ska säga. Och Jonathan, enligt de källor jag har pratat med som sagt, och jag har ju själv sett, så var ju du duktig hela ungdomsåren. Du var hela tiden på gränsen till landslagen, U13, U15, även U17, och blommade där någonstans U17, U19. det måste ha varit otroligt jobbigt att inte få vara med kanske i hetluften och ändå höll dig kvar så att säga.
Ja.
Du måste också vara en envis jävel då.
Ja. Alltså från början så var det, typ som när jag var uträtten så var jag kanske ett eller två eller två var jag väl antagligen. Sen så var jag lite utanför som du säger, landslaget hela tiden fram till U19. Jag tror det var första gången jag kom med i landslaget var nu i antingen andra års U17 eller i U19. Men jag gav inte upp. Jag skulle in dit.
Du skulle in dit. Och du krönte i alla fall den uttagningen med ett JSM-guld i mixdubbel. Fast då inte med Emily utan med Louise.
Ja, Louise Hedberg.
Från Vätterstad var hon. Precis. Då i alla fall. Jag tänkte, spelar hon?
Har du spelat med henne?
Ja, hon spelar nu inte så jättemycket nu. Nej. Jag tror inte det.
Men du valde att fortsätta ändå.
Ja.
Hur kände du att stöttningen var kring dig när du inte kom med i de här landslagen? Liksom, hade du någon som du kunde anförtro dig till eller prata med? Eller var det kaptener eller föräldrar eller så kompisar?
Framförallt, alltså Bemmet gymnasietiden så hade man ju stöttning från tränarna där som trodde på en. Ja, och så även vänner i olika klubbar. Jag har tillhört olika klubbar. Och där har man haft vänner som har trott på en och olika tränare också. Så lite det. Allt runt omkring som har gjort att man ändå har trott på det. Att det ska lyckas någon gång.
Det var en trio eller fyra killar som slogs där ett tag. Det var du, Gabriel Ulldahl va?
Ja.
Erik Fransson.
Ja.
Och så nu har jag tappat det fjärde namnet.
Joel Johansson Berg var också i den.
Han kom in lite senare där va? Ja. Framåt i 15 och 17.
Ja. Sen var de här Täby-gänget. Peder Nordin, Johan Kasper, Sebastian Gransbo.
Just det.
Det var flera stycken därifrån också. Vi var ganska många som slog som platserna.
Och senast nu då, om vi pratar vuxen ålder senior som ni är nu, så spelade ni SM i Uddevalla. Eller ni skulle ha spelat SM i Uddevalla. Berätta lite om SM i Uddevalla, Jonathan, för din del.
Detta året?
Ja, detta året 2015.
Ja, det blev. Vi åkte dit och hade målsättning att vinna SM-et, jag och Emily.
Mm.
För tredje gången.
Emily småliga lite.
På raken. Men det började lite där. Emily mådde inte så bra på fredagen. Sen under natten till lördagen så blev det ju betydligt sämre. Och dagen efter så, ja, Emily låg i sängen och hade hög feber. Så vi fick ställa in det. Det är som ett lämna återbud. Tyvärr.
Jättetråkigt.
Ja.
För där hade ni som sagt ambitionen att ta det som guld.
Ja.
Och hade kanske till och med gjort det om ni hade varit friska.
Det hoppas vi. Det var vår målsättning.
Det var, ja, precis. Ja. Alltså, det fanns ju vissa par som... Alltså, Nico och Amanda var ju med. Hon har precis kommit tillbaka från skadan. Så
där, så att, Amanda hade ju varit långtidsskadad där med sin fot.
Precis. Mm. Så att, det hade varit ett roligt SM att försvara. Men det blev inte så.
Nej.
Nej.
Men det är ett nytt SM nästa år.
Ja. Det är det, 2016. I Trollhättan.
Ja, visst.
I deras nya hall.
Ja.
Spännande.
Men Jonathan, du har ju tagit lite andra SM-titlar på seniornivå. Det var här dubbelguld 2013.
Ja.
Mixdubbelguld då med Emily 2013. Och 2014 va?
Ja.
Var det båda två. Emily, du har ju spelat mycket damdubbel också.
Mm.
Tillsammans med
Emma
Wengberg som vi kände till säkert sedan ni höll ihop. I hur många år spelar ni?
Vi spelade länge. För 6 år kanske, 6-7.
Och ni var ju hög Europator till och med, eller hög världsnivå skulle jag vilja säga. Vad hade ni för världsranking som bäst, vet du det?
Som bäst var vi 19.
Det måste man ju säga i världselit.
Det är ganska bra.
Ja. Vad hände sen? Ni spelar inte damdubbel längre. Berätta.
Alltså, av lite olika anledningar så valde vi att avsluta det. Dels kanske, det var ju då efter OS-racet 2012. Och jag hade svårigheter att lova Emma att jag skulle fortsätta 4 år till. Upp till 2016. Och vill inte jag det, då vill Emma göra andra saker. Och sen tror jag också att vi kanske hade nått just då i alla fall den nivån som vi kunde nå tillsammans. Vi har spelat länge och det var liksom länge sedan vi tog några stora kliv och då blir det också kämpigt att hela tiden gå till träningarna två gånger om dagen och kämpa på fast man inte kommer framåt längre.
Hur hittade liksom du och Jonathan varandra? Ni har ju spelat mix tidigare i unga år också såklart, men blev ni ihopsatta eller gick ni på träning och sa hörni, ska vi spela en tävling? Eller hur gick det till? Berätta.
Ja, men lite slump var det nog ändå. Men vi spelade i samma klubblag, vilka skorna.
Som du får gärna fylla på Jonathan och avbryta Emelie.
Ja, nej, men,
det är ju jag som bestämmer här, så det är han, ska, fan, han kan sitta där bak.
Nej, men som hon inledde där, att vi spelar i samma elitsällag i Karlskrona. Och vi fick spela några mixar tillsammans. Och det året så spelar vi väldigt bra, fast vi inte tränar någon gång tillsammans på träningar. Så jag till henne om hon inte skulle spela med mig sen.
Ja.
Ungefär så var det.
Det var en fin replik. Och Emily föll pladask.
Ja.
Ja. Och sen så, hur började resan då, Emily, liksom, efter det? Började ni träna tillsammans och lägga upp målsättningen tillsammans?
Ja, alltså vi började testa några tävlingar. SM spelade vi ju och Swedish det första året. Och då hade vi inte börjat spela tillsammans. Det var mest på skoj sådär. Så det gick ju det jävligt bra.
Ja.
Både om man vann SM och gick bra i Swedish. Och men det var ju kul det här liksom. Så då fortsatte vi testa några tävlingar till. Och så var det också kul. Och så hade vi, jag hade ju Emma fortfarande då. Även om vi höll på kanske och ta beslut om vi skulle fortsätta det eller inte. Och Jonathan hade Patrik som han spelade med. Så självklart var det inte från början, men
det växte fram.
Det växte eftersom. Fram och det var roligt. Alltså, det var utmanande att byta kategori efter att ha spelat damdubbel så många år. Och man testar något nytt liksom. Och han är ju envis. Så.
Om vi pratar lite mixdubbel, vi ska inte grotta ner oss för mycket, men Jonathan, skillnaden dam eller mixdubbel, herrdubbel för din egen del, vad är ditt ansvar?
Man måste tänka lite mer i mixdubbel, tycker jag. Motståndarna straffar en ganska snabbt om man gör något fel, där man ofta kan, i herrdubbel kan man ofta komma undan lite enklare på något sätt, fast man gör några enkla felbeslut eller så här. Men i mix så gäller det att det måste vara bra hela tiden.
Du måste ju inte skydda din partner på samma sätt i herrdubbel som i mix.
Nej, precis. Det är väl det som är den stora skillnaden.
Är du en tänkare i spelet?
Ibland.
För sällan.
Ja, ibland bara jag kör.
Men är det någonting du känner att du kan förbättra?
Ja, det är det. Ja.
Och det måste ju vara också att du är ny i mix-situationen kanske på det sättet, på den här nivån som ni är uppe i nu.
Ja.
Som kräver kanske lite annat än vad du gjort tidigare.
Ja, helt klart.
Och Emelie, samma där då. Damdubbel, mixdubbel. Vad är din roll idag i ert samarbete kontra det du hade med Emma tidigare?
Alltså rent spelmässigt så är rollerna precis det motsatta. Jag jobbade hårt i damdubbeln. Var helst på bakplan och gjorde grovjobbet och försökte spela in Emma så hon kunde döda bollen. Vilket jag såklart inte ska göra nu. Och jag trodde att det skulle vara jättelätt att byta, men det var det inte.
Det var skönt att skicka fram Jonathan vid nätet och få jobba lite där bak.
Nej. Nej, jag trivs ganska bra där för mig nu. Ja. Det har tagit sin lilla tid, men bättre och bättre går det. Och så är det också intressant samarbete med en kille istället för en tjej. För det är inte likadant alla gånger.
Vill du berätta lite skillnaden kanske?
Det är lite lättare att säga saker rakt ut om man tycker och tänker. Och jag kan till och med bråka med Jonathan vissa träningar och inte alls vara överens och tjabba och liksom vilja dra till han på käften ibland, men när vi går därifrån så är vi ändå vänner. Alltså, med tjejer kanske det tar lite längre tid, alltså man kanske går och grubblar lite längre och tänker lite mer vad man säger och sådär. Så att,
Ni har hittat en samarbetsform i alla fall. Emelie står och skriker och
Jag bara tar emot.
Och Jonathan tar emot. Nej, nu var vi elak. Nej, men det är såklart en skillnad. Både att spela med en herre i herrdubbel och med en dam i damdubbel mot det ni har nu. Det är därför mix är så otroligt fascinerande tycker jag. Just samarbetet mellan människorna på samma sida, men också hur man ska möta motståndarna på ett bra sätt.
Det är lite charm i det.
Just nu sitter vi faktiskt på Scandic Nord i Uppsala. Ni är på det officiella Eurocenter och tränar den här veckan. Varför det, Jonathan?
Vi är här som en förberedelse. Vi ska iväg, vi ska till England nästa vecka. Träna på deras landslagscenter.
Det är Milton Keynes.
Milton Keynes utanför London. Precis.
Hur kommer man in där? Är det bara att man knackar på eller ringer man upp någon eller bjuder de in en, eller?
Nej, det är som Jonas, förbundskaptenen, och Anders, assisterande, har fixat. Så det är nog inte helt lätt att komma in där om man inte har kontakt.
Man måste nog vara tillräckligt bra för att de ska släppa in.
Ja.
Tänkte jag säga det, de släpper nog inte in vem som helst.
Nej.
Så ni är här för förbereda för det. Ni ska till London och sen veckan efter skulle ni till...
Då åker vi till USA och spela US Open. Så man kan säga de här 3 veckorna för vår del. Vissa andra spelare ska vidare till Kanada efter USA. Men de här veckorna hänger ihop.
Det är som en USA-tour där efter de här 2 träningsveckorna för er då. Emily, hur känns det att träna på Eurocenter? Är det bra spelare ni får ha här? Eller är det några andra mixspelare ni kan möta? Eller hur funkar den träningen?
Jag tycker att det har funkat jättebra. Alltså, alla läger som vi har haft här uppe har gett oss ganska mycket. Kanske framförallt för att det är många spelare. Nu är Nick och Amanda här permanent, men så denna veckan har vi ett danspar här, Niklas och Sara. Och på de andra lägena så har jag Emma och Filip varit med. Och det blir en helt annan grej när man är många dubbelspelare som kan träna tillsammans. Och det ger väldigt mycket.
Vi har ju en ny assisterande som du var inne på, förbundskapten Anders Christiansen från Danmark. Har ni haft med honom att göra innan? Och hur upplever ni hans träning nu på Eurocenter?
Det vi har haft att göra mot honom innan är att han har varit motståndare till oss när han själv har spelat.
En av världens bästa?
Ja, han var högt tankad. Det var han. Så det är väl det enda vi känner till Anders sedan innan. Och sen nu att han är assisterande förbundskapten.
Vi ska prata lite grann också kring den svenska badmintonligan. Det släpptes ju en bomb häromdagen i UNT, Uppsala Nya Tidning. Och det var ju att du, Emily, efter hela din livstid nu lämnar Karlskrona och flyttar upp till Uppsala. Berätta lite, vad fick du att ta det beslutet?
Man har flera anledningar. Jag har ju spelat i Danmark tidigare, så jag har haft en Karlskrona som min svenska klubb, men har spelat serien lagspel för en dansk klubb. Och så till nästa år så kom vi inte riktigt överens i Danmark, om jag ska vara helt ärlig. Och jag visste att Uppsala var intresserade, för de pratade med mig tidigt, och jag drog ut på det ganska länge och tyckte att det var ett ganska svårt beslut att ta och sådär. Och sen i slutändan så tog jag det här beslutet att börja här. Och det är ingenting som, alltså förhoppningsvis så kommer jag ha en lika bra relation med Karlskrona som jag haft tidigare. Jag kommer bo kvar där, jag kommer träna där halva veckan ungefär, och så kommer jag träna kanske någon annanstans halva veckan som idag egentligen. Men jag hoppas att vi kan behålla vår relation, och så tycker jag det ska bli spännande att spela i det som jag tycker är Sveriges kanske bästa klubb rent organisationsmässigt och hur de jobbar inför framtiden.
Väldigt höga mål har ju Uppsala-klubben, både för klubben men också för sina spelare, har man ju hört.
Och det är ju en av anledningarna, för att jag skulle ju aldrig gå till en svensk klubb som inte vill vinna guld.
Hörde Kista av sig?
Nej.
Det gjorde de inte?
Nej, det är nog ingen svensk klubb som trodde att jag var tillgänglig.
Man måste väl ställa frågan för att veta det, va?
Ja.
Du avslutade den danska ligan med ett silver, ett surt silver.
Ett surt silver?
Ja, fick man läsa lite om på din blogg också.
Ja.
Skillnaden här, du har ju spelat svenska badmintonligan innan. Jag kan tänka mig att du anser också att kvaliteten är högre i Danmark. Hur stor skillnad är det i Sverige kontra Danmark i högsta ligan?
Så nu var det väldigt länge sedan jag spelade den svenska ligan. Men uppfattningen är att det är väldigt stor skillnad, skulle jag säga. match, alltså jag kan inte gå in i en enda match i Danmark, ens mot det sämsta damlurparet, och loja hem en match. Alltså det funkar inte, utan där måste man vara på topp varenda match för att vinna. Och det kanske man inte riktigt behöver här, jag vet inte, alltså det får vi ju se. Men det blir också en utmaning att faktiskt tagga upp så mycket så att man vinner alla sina matcher här. För att något annat ser jag inte som riktigt okej.
Är tanken att du ska spela alla matcher för Fyrisjäden, eller ska du vila vissa matcher och liknande?
Tanken är att jag ska vara tillgänglig för alla matcher. Sen är det upp till tränaren att ta beslut om vilka som ska spela och vilka som ska spela vad. Och om vi till exempel låter några yngre spelare spela vissa matcher som jag ändå tror att vi kanske vinner i alla fall och sådär.
För du kom ju in till en Uppsala klubb med ganska stark konkurrens ändå när du har... nu tappar jag namnet på henne bara för det.
Amanda.
Amanda Högström på plats, som också är både damdubbelspelare och mixdubbelspelare. Är tanken att vi ska spela damdubbel ihop, eller är det bara mix som gäller för dig? Eller?
Nej, jag utgår ifrån att det är damdubbel som gäller. Och mix för båda två. Eller den som tränaren väljer, eller den som är bäst för laget eller sådär. Jag lägger inte så mycket energi på det. Det får någon annan avgöra.
Vi fick ju läsa för några veckor sedan att Fyrisjädens vd PG Jönsson valde att avsluta sitt samarbete med klubben och gick vidare. Vem är tränare nu i Uppsala?
Jag vet att de håller på att förhandla med en ny.
Ja, det är på väg in.
Ja, det är på väg in, inte officiellt.
Så du känner dig trygg med det?
Jag kommer nog inte träna med klubben så jätteofta. Ibland någon gång i veckan kanske, eller när vi är här uppe. Det beror på hur mycket vi kommer vara här uppe.
Lycka till får vi säga till dig då, Emily, i badmintonligan.
Tack.
Jonathan, du har ju spelat den senaste säsongen för Malmö. Lite annorlunda att spela division 1 antar jag för en så duktig spelare som dig, eftersom Malmö inte spelar i högsta ligan. Men nu släpps det också en liten bomb att du lämnar Malmö till kommande säsong och ska välja en annan klubb. Vill du berätta lite?
Jag kommer att spela i Danmark nästa säsong. Jag kan inte säga vilket lag än, för det är inte helt officiellt.
Nej.
Men jag kommer att spela högsta ligan i Danmark, vilket jag ser fram emot jättemycket.
Det förstår vi verkligen.
Sen trodde jag att jag skulle få möta Emily där nästa säsong, men det blev ju inte så.
Så en lämnar och en
tar. Jag hade spelat med Fischer och du hade spelat med.
Ja, jag trodde det skulle bli
vem
en utmaning där.
Spela med.
Ja.
Det här har blivit en utmaning för dig.
Men det är bara matcher som gäller i Danmark, eller ska du över och träna också?
Alltså mesta det så kommer det bli att jag spelar matcherna, men jag kommer även vara där och träna i samband med matcherna.
Mm.
Vi kommer även ha något uppstartsläge här innan ligan drar igång, så alla lär känna varandra och så man har chans att spela ihop lite nya konstellationer.
Spännande. Tråkigt för Malmö att tappa en så duktig spelare. Men du är ju kvar och tränar och sparrar såklart. Vill du säga någonting om Malmö och deras satsning på att ta sig upp i badmintonligan?
Jag vet faktiskt inte så mycket, alltså det enda jag har hört är att de kommer inte spela någon elitserie nästa år.
Nej, exakt.
Det är i princip vad jag vet. Jag hade gärna sett att de hade haft ett lag i högsta ligan, för att det är viktigt för regionen. Sen om det enbart hade varit Malmö eller om man hade samarbetat och gjort ett team med någon annan klubb. Så tror jag det varit väldigt viktigt för svensk badminton.
Det är det absolut. Det håller jag helt med om. Det behövs ett lag där nere. Och det finns ju ett lag som har ambitioner och har kapaciteten. Så att det vore jättekul att se Malmö i högsta ligan. Nu ser vi inte de kommande säsong, men förhoppningsvis 16-17 då.
Ja.
Och kanske med Jonathan i laget, det får vi se.
Man vet aldrig.
Är det ett ettårskontrakt du har med danska klubben?
Ja, det har jag. Jag hoppas att jag gör bra ifrån mig. Så...
Du får lite...
Så jag kan stanna där.
Ja. Nej, men som vi hörde Emily sa så är säkert motståndet lite vassare i Danmark än i svenska badminton. Det är fler vassa matcher.
Än svenska division 1.
För mig blir det ganska stor skillnad.
Ja, det låter bra.
Ja.
Till säsongen som var här nu med badmintonligan så införde badmintonförbundet en final istället för tre. Bäst av tre. Såg ni finalen?
Ja.
Det gjorde ni?
Delvis.
Delvis bara?
Somnar
du?
Nej, jag var i Danmark. Antingen så hade jag match i Danmark eller så hade jag träning. Jag var på väg hem i alla fall.
Jag tror du spelade match.
Semifinal kanske.
Ja, jag tror det. Jag såg den på via nätet, via YouTube där, livesändningen. Mm.
Vad tycker du om upplägget av Jonathan och även Emily såklart om en final istället för bästa tre?
Jag tycker det är helt rätt att bara spela en final. Däremot så hade jag gärna sett att finalen hade spelats på helgen, antingen lördag eller söndag istället för mitt i veckan. Med tanke på om man skulle kunna locka, nu var det ju två ganska nära geografiskt sett lag, men om man skulle kunna locka mer publik så tror jag att man måste spela på helgen för att folk ska kunna ha möjlighet att åka dit. Det kan vara, även om det bara är närmsta familj och sånt här, så kanske de inte kan ta ledigt mitt i veckan, men är det på lördag så kan man fylla några bussar och åka dit.
Och göra en folkfest av.
Ja, och så kanske få lite mer mediebevakning från TV.
Jättebra.
Så jag tror det är rätt väg. Det är en bra start. Jag tror bara det kan bli bättre sen.
Håller du med Emily, eller skulle du säga att det är tre finaler?
Nej, absolut inte.
Nej. Ur ett spelarperspektiv så sätts ju saker lite mer på sin spets. Är det inte så?
Och det är det som är spännande. Och det är så vi har haft det i Danmark de sista åren också. Det är bara... Det är två semifinaler och sen är det en finalmatch, en stor, och då är det fullsatt och riktigt bra stämning. Och det lilla jag såg verkade det vara det på den svenska också faktiskt. Så att,
det var väl en drygt 400 pers i hallen, tror vi, lite mer kanske, och så var det ju ungefär 2,500 som tittade på sändningen. Och tidigare i webbsändningen vet jag att vi har haft mellan 70 och 150 personer som har tittat.
Så, så det är väl jättebra. Framsteg.
Och får man det som Jonathan säger, så önskemål om man spelar på en helg, så kanske det kan bli ännu bättre. Ja, spännande.
Det kändes som att det var lite mer spänning det här året. Alltså att när det var en final, det var lite hetare i luften innan, och ändå så, ja, jag var inte i Stockholm, jag var i Malmö under den perioden, men man kände att det byggdes upp någonting stort. Så det...
Då finns det någonting att bygga på för badmintonförbundet fortfarande. Ni är som sagt på Eurocenter den här veckan. Ska till London eller till England nästa vecka. USA-turné. Men det händer någonting i augusti också, som jag antar att det är allting det här bygger för. Vad händer i augusti? Är det semester då?
Nej.
Nej.
Då blir det VM.
Då är det VM. Ja. Och det är inte var någonstans. Alltså det är inte i Danmark och det är inte i Tyskland, utan ni ska hela vägen bort till Jakarta, va?
Ja.
Hur går era tankar inför den turneringen, Jonathan? Målsättningar, prestationsmål.
På förra VM så vann vi en match i Köpenhamn. Vi vill ju göra mer än det. Alltså, vinner man två matcher på det här VM:et i Indonesien, då har man gjort det ganska bra. Sen självklart så skulle det varit superroligt att gå till en kvartsfinal.
Ja, men självklart. Man vill ju gå så långt som möjligt. Ja. Men det är inte kommit någon lottning än, va?
Nej.
Och vi kommer ju inte vara sidare, så då får man ju en runda extra.
Just det. När kommer lottningen till det här mästerskapet? Vet man det? Det är ganska tätt
i på. Det brukar vara nästan en månad innan till VM. Två veckor i alla fall.
Ja, två veckor innan.
Två, tre veckor.
Ja.
Men det är bra, det är som badmintonförbundet säger. Två veckor innan ska lottningen vara.
Man ska inte få ladda för länge.
Nej. Men det är ändå ganska bra. Alltså man får ändå tillräckligt med tid för att kunna förbereda sig på ett bra sätt. Inför första matchen i alla fall.
Vilka är det som åker till VM? Det är ni två i mixdubbel.
Yep.
Och så är det Henry, va?
Yep.
I här singel. Får ni med någon coach eller ska ni coacha varann?
Nej, vi får med oss Jonas.
Yep.
Det är Jonas Härgård, förbundskaptenen.
Yep.
Och målsättningar, förutom det Jonathan var inne på, då, såklart vinna två matcher helst då, eller helst såklart en kvartsfinal.
Så allt beror ju på lottningen. I första rundan så möter man inga sidor där. Så att första rundan är ju absolut möjlig. Vilka vi än möter, tycker jag. Sen kan man ju åka på första sidor, och då får man väl kanske erkänna att de är lite bättre än oss. Så det beror ju såklart på lottningen.
Det är ju så, vi måste ju slå ett högt rankat par om vi ska gå långt. Så är det.
Så är det ju alla turneringar.
Ja.
Jag tycker det är helt fantastiskt att man har lagt VM i Jakarta. För att det är ju en tävling där denna veckan. Man ser lite videos därifrån, och det är ju fullsatt på första kvalmatchen. Och
det är en häftig stämning.
Publiken är ju helt tokig, så det kommer ju bli en folkfest.
Hur förbereder ni er för den? Jag antar att det kommer vara väldigt varmt där nere. Är det någonting ni kommer känna av eller träna på någonting speciellt inför? Eller?
Alltså vi är ju ändå relativt vana.
Ja.
Vi kommer ju åka ner den några dagar innan. Mm. Så att man hinner vänja sig vid tiden och värmen och sådär.
Apropå det då, hur är det att spela i Asien kontra Europa? Alltså, du pratade lite om publiken, arrangemangsmässigt, alltså logistikmässigt, allt runt omkring, skillnaderna där och självklart spelmässigt. Vad är de största skillnaderna?
Alltså rent organisationsmässigt så är det nog inte så jättestor skillnad. Alltså, i vissa länder kanske man inte kan lita på att bussen kommer. Exakt, den minuten det ska. Men, okay. Men för övrigt så brukar de vara jättebra organiserade. Mm. Och den största skillnaden är väl att det är så mycket folk som faktiskt gillar Badminton där. Och som kommer och kollar. Och det är alltid megahallar vi spelar i. Så det är lite svårare att spela. Det är mycket vind och sådana omständigheter som inte är så vana vid från tävlingarna här i Europa.
Vart trivs ni bäst att spela, Jonathan? Asien, Europa, kan man säga någon specifik?
Jag gillar båda ställena. Asien är speciellt, som Emelie säger, för att publiken, de går inte bara dit för att se på första sidan eller andra sidan, utan de gillar i princip all badminton. Om det är någonting som är underhållande så gillar de det.
Vi får väl önska er lycka till såklart i VM. Vi får återkomma på vår Facebook-sida och även i podden kanske kring hur det gick för er där och köra en uppföljningsintervju efter det. Men Emelie, när du spelar med Jonathan så har ju de flesta sett, eller med Jonathan generellt sett när du spelar, så gör du alltid ett tecken med badmintonbollen när du ska serva. Varför gör du det och vad är det för tecken? Kan du avslöja någonting?
Det här är intressant, för jag vet inte heller vad det här tecknet är. Alltså det är, jag har ingen aning. Hon har gjort det nu i 2 år.
Var inte du med?
Nej, jag skojar.
Ja, men det är ju vad jag ska serva. Och vad jag kommer täcka. Och lite hur hårt jag kommer slå serven och sådär också.
Så det är 3 parametrar i ett tecken i princip, eller?
Det är väl 2 som Jonathan uppfattar. Sen ibland så lägger jag till lite så här, spacer till det. De kanske inte riktigt uppfattar det. Nej, men alltså många säger ju innan vad de... alltså Jonathan, när han ska serva, säger han ju till mig, okej, jag servar i T och du kan täcka det här, till exempel.
Och T då är i mitten.
Precis. Men jag gillar att se motståndaren, hur han ställer upp, vad han har för rackethållning, är det bäst att serva in den på backhandsidan eller på forehandsidan, eller står han långt fram eller långt bak, eller försöker räkna ut vad deras svaga punkter är.
Man strävar ju lite efter att man vill ligga steget före sina motståndare. Det är lite därför vi gör det, eller?
Men det är inte så många, jag har inte sett någon annan badmintonspelare hittills göra det, varken nationellt eller internationellt. Stämmer det, eller finns det någon som håller på så här?
Ja, det finns de som håller på.
Ja. En del asiater visar med tecken. Sen vissa pratar ganska mycket mellan varandra. Medan vissa par, de gör ingenting.
Nej, de chansar och vet inte riktigt hur ska de.
Det handlar nu om att hitta ett sätt som fungerar för paret.
Då får du fortsätta med det, men du får förklara för Jonathan tydligt vad tecknen är.
Det kan ju vara en fördel.
Kan vara en fördel som vet. Vi har fått lite frågor också på Facebook-sidan. Och framförallt när ni är på den världsnivå ni är, så finns det ju en viktig aspekt i träningen som också är den mentala biten. Vi har pratat lite om det här tidigare, båda envisa. Emelie, som jag uppfattade lite grann, så känns det som att du har mycket känslor på banan. Ibland går du överstyr ibland, eller kan du hålla det alltid på en bra nivå?
Nej, alltså det har blivit bättre. När jag var liten så var jag nog ännu värre än vad jag är nu. Jag har ju fått tygla mig lite grann med
åren. Du har inte skakat ner någon domare från domarstolen?
Nej,
eller?
Det har jag inte gjort.
Nej.
Men lite skrikig och sådär. Okay. Har jag nog varit i mina unga år.
Jonathan, du är lugn?
Jag är ganska lugn.
Håller du ner Emelie på jorden då, eller?
Nej, jag gillar när hon flippar lite på banan ibland. Visar lite. Det är helt okej för mig.
Det är viktigt att visa känslor kanske?
Ja, jag tycker det.
Inom en rimlig gräns?
Ja, så länge man inte beter sig på ett osportsligt sätt. Eller...
Jonathan visar mer på träningen än man visar på matcherna.
Ja, jag är lite lugnare på matcher.
Hur jobbar ni med mental träning generellt sett? Har ni en mental coach, eller hur jobbar ni?
Ja, vi har ganska nyligen, eller för ett par månader sedan, inlett ett samarbete med en kille som som vill hjälpa oss med våra målsättningar. Mm. Och det är ganska, ganska tidigt i det här projektet. Mm. Men än så länge har det fungerat väldigt bra. Mm. Vi är väldigt nöjda med det. Det
går ut på framförallt att få vår gemensamma kommunikation att fungera bättre. Och hur kan jag göra Jonathan bättre och hur kan han göra mig bättre? Och också såklart lite individuellt, men mest det gemensamma. Sen det individuella har jag jobbat med tidigare. Det tror jag du också har jobbat lite i små mängder, men det är svårt att säga hur mycket mental träning som är optimalt. Förmodligen betydligt mer än vad jag har gjort i min karriär.
Men tror ni att det är en viktig faktor i ert framtida samarbete att jobba med mental träning? Alltså inte för att ni ska trivas tillsammans utan just att vi är en bättre badmintonspelare. Eller är det ett överdrivet sätt att använda mental träning för att använda det överhuvudtaget? Man ser det flera fotbollsklubbar och andra som hyr in mentala coacher och rådgivare som är heltidsanställda i princip. Medan vissa inte alls jobbar med mental träning. Ja. Mm.
Jag tror det är ganska bra alltså för att alla har ju något behov av att prata med någon ibland. Mm. Och det behöver inte alltid vara att man pratar om just badminton. Det kan vara andra saker som man tar upp med den här personen som kan göra att man utvecklar sin badminton. Så jag tror på det.
Alltså jag tror också på det. Sen tror inte jag att den här personen nödvändigtvis måste vara en idrottspsykolog. Den personen vi har är inte det, till exempel. Och alltså det viktiga är nog att ha någon som man känner att man kan bolla grejer med. Oavsett vad den personen har för titel, om det är en kompis eller om det är någon som inte alls är insatt i badminton eller om det är en idrottspsykolog. Mm.
Som sagt, ni börjar bli eller har varit ganska länge, både som par men också individuellt, ganska kända badmintonspelare på det nationella planet. Känner ni något ansvar för att sprida sporten vidare, för att få den att växa? Eller vad gör ni någonting för det? Eller har ni sådana tankar idag? Så att säga. Jag vet att du, Emelie, hjälper till lite i BKC, alltså din hemma, för detta hemmaförening, men det är ju din hemmaklubb, Emelie, såklart. Berätta, varför gör du det och vad känner du för ansvar?
Alltså gentemot klubben så känner jag ganska stort ansvar för att de alltid har stöttat mig och har varit jätteviktig för mig under alla år. Så någon gång så vill man ju ge lite tillbaka och det kanske kommer komma ännu mer sen när man väl inte tränar 10 pass i veckan själv. Men det lilla man kan ge tillbaka nu tror jag är jätteviktigt för alla ungdomar och även ledarna som är där som kanske behöver få lite tips och sådär.
Ser du dig som en förebild, Jonathan?
Så, när du ställde den här frågan så tänkte jag lite på när jag själv var liten. Mm. Hur viktigt det var med de äldre spelarna som spelar badminton. Hur mycket man såg upp till dem. Och om de bara sa någonting till en eller gav en något tips så lyssnar man väldigt mycket på det. Det är väldigt lätt som spelare nu i den åldern som vi är att man glömmer bort lite det. Att vi är jätteviktiga för den yngre generationen. Mm. Om vi bara pratar lite grann med dem efter en träning eller ger dem något lite tips så kan det vara avgörande för om de fortsätter spela eller inte. Att de får lite förebild. Så ja, jag ser mig lite grann som en förebild.
Det är bra.
Ja.
Det är jättebra för det är ni ju verkligen också. Så desto mer ni syns och hörs och desto mer förebilder blir ni. Framförallt era hemmaföreningar men också nationellt.
Ja.
Om vi pratar lite om ungdomsträningen då. Vi har pratat lite om SM-titlar på ungdomssidan och att ni började spela som väldigt unga. Har ni koll på lite grann hur det ser ut idag? Lite grann kring hur mycket barn och ungdomar tränar. Man hör ibland från gymnastiken skräckexempel att barn som börjar träna vid 4 års ålder och som blir utslagna och det är selektering till olika grupper i tidig ålder. Är det någonting ni kan prata om eller känner till, Emelie?
Från egen erfarenhet och vad jag tror på så tror jag det är jätteviktigt att få möjlighet att testa massa olika idrotter och vad som passar just det barnet på alla olika plan. Alltså det är kanske inte alla som vill bli bäst i Sverige eller i världen utan som faktiskt bara gör det för att det är roligt. Och då kanske det inte är så roligt som 13-åring att få höra att antingen så är du här 5 dagar i veckan eller så är du inte alls. Utan det ska finnas vägar för alla. Men då kanske man heller inte kan förvänta sig att spela i det bästa fotbollslaget, då kanske man får välja ett av de andra grupperna eller så. Alltså det finns alltid lösningar, men
hur viktigt är det att vara bra som ung om man vill bli bra när man är stor, om du förstår vad jag tänker. Vi ser på er att ni var ju väldigt duktiga redan som unga, men är det viktigt för att nå framgångsrikt senare, eller kan man börja senare, eller hur tänker du där, Emelie?
Jag tror absolut man kan börja senare. Sen kanske man får kämpa lite extra om man börjar 10 år senare. Mm. Men alltså har man talang och möjlighet att utveckla den och viljan utveckla den, så tror jag att man kan börja att man inte behöver börja skittidigt.
Hur känner du, Jonathan?
Nej, jag tror inte det finns några gränser. Alltså, jag tror på att man kan börja sent om man vill det. Och sen, det är inte säkert att den som är bäst när man är ung är bäst när man blir äldre, utan utvecklingen ser väldigt olika ut. Det är, för min del så var det så i alla fall. Jag har utvecklats väldigt mycket.
Sista året. Alltså, du är ju en liten late bloomer.
Ja.
En liten oslipad diamant, brukar jag kalla honom.
Men det är ju ingenting som man visste när jag var 15-16. Om det skulle gå bra för mig eller inte, men...
Det gjorde i alla fall det.
Ja.
Men så det vet man ju inte på alla ungdomar.
Nej.
Det finns ju inga etiketter i pannan på någon.
Nej, så jag tror lite för många sållas nog bort i de yngre åldrarna.
Mm.
Framförallt i många elitklubbar. Tyvärr.
Vill ni ge några råd till någon ledare om hur man ska tänka där?
Alltså jag tycker det är väldigt svårt för ledarna hur de... Alltså om man tar från fotbollserfarenheten som barn, så det som 10-åring när vi var iväg och spelade cupen, det är klart man vill vinna. Alltså skitsvårt om man ska sätta upp 2 jämnbra lag, eller ska man sätta toppa ett lag redan så tidig ålder, eller det är jättesvårt att veta vilken väg som är rätt att gå. Men man måste göra det på ett sätt så att ingen känner sig liksom dålig, eller om man då ska börja elittänket så tidigt, så måste man göra det på ett otroligt professionellt sätt.
Ett bra pedagogiskt sätt helt enkelt, så att barnen blir sedda.
Ja, men så att de blir sedda, så att de får en förståelse, och att de faktiskt kan, om de vill, kämpa sig in i det högre laget, eller vad man då säger, eller men så tycker jag framförallt att man inte ska börja för tidigt. Det är inte alltid viktigast att vinna.
Det är inget fel att börja tidigt så länge man inte kanske måste elitsatsa eller liknande, utan man spelar för att det är kul.
Mm.
Tills man vill tända,
jag menar det med elittänket.
Ja, med elittänket, absolut.
Sen hur tidigt man börjar utföra de olika spotterna, det är... Alla går olika vägar.
Vill du komplettera med något, Jonathan?
Jag tycker det är en jättesvår fråga, för att det är mycket debatt om just det här ämnet just nu, och det...
Så tänk på vad du säger nu.
Ja, det finns. Det känns inte som det finns någon jättebra lösning just nu, men att man kanske är på väg åt rätt håll. Det är svårt. Det är säkert jättesvårt för ledare och styrelser i olika föreningar, och ekonomin är också viktig. Om man gör bättre resultat så syns man mer, man får mer mediatid även i de yngre åldrarna. Det kan också generera lite pengar till föreningen, så föreningen kan leva vidare. Det är en svår fråga.
Det är en svår fråga. Jag tror inte vi kommer lösa den här nu heller. Jag vill tacka för att ni tog er tid och prata lite med i Svenska Badmintonpodden, premiäravsnittet. Ja, jättekul. Vem skulle ni vilja att vi skulle intervjua nästa gång?
Ja, spännande.
Ja.
Vem ska vi välja, Jonathan?
Jag tycker att ni ska...
Gärna någon i Sverige.
Så du behöver, vill inte du åka typ till New York, följa med och så intervjua
någon? Ja, jag kan följa med på USA-turnén igen.
Du får säga det till
Dennis Christensen då i Danmark.
Ja,
Jonathan, du vill inte säga någon?
Alltså, framförallt någon av oss andra spelare, men där man kanske frågar lite mer om just det här med den ekonomiska situationen. Hur löser man det som badmintonspelare? Hur kombinerar man alltså sin idrott med arbete, eller kan man bara spela badminton? Vilka kan bara spela badminton? Vilka måste kombinera?
Mm.
Alltså man får en liten syn på hur det verkligen är att vara badmintonspelare i Sverige. Så några av de andra landslagsspelarna hade
vad
jag...
Vad säger du om Daniel Ojär?
Daniel Ojär kan vara ett förslag.
Daniel Ojär, som spelar han för Täby fortfarande, eller?
Jag tror det.
Men han tränar på Eurocenter.
Ja, det är han. Jag tror det skulle bli en intressant podd med honom.
Ett alternativ är också, alltså om man vill ta en ledare, Peter Kapet i Frölunda tror jag han är just nu. En ryktesvägar, så har jag hört att han gör ett bra, väldigt bra jobb med ungdomssidan där.
Det har jag också hört och det är ett väldigt bra tips.
Ja.
Han har ju varit i Malmö också.
Jag har haft han som tränare innan i Malmö och han gjorde ett väldigt bra jobb där, så han har lite annorlunda syn på hur badminton ska utvecklas än vad kanske andra ledare har. Så
ja,
det är mitt det heta, det är vårt heta tips.
Daniel Ojär, en arbetsförmedling. Peter Kapet.
Ja.
Ja, men det är jättebra. Ja. Tack så jättemycket för att du tog er tid. Lycka till på VM i Jakarta.
Tack så
mycket.